Varmt välkomna till det här viktiga seminariet och prisutdelningen för något som kallas för Nöjdpriset. Det här är ett pris som vi instiftade i LO 1994 med anledning av Rudolf Meidners 80-årsdag. Så den som säger att LO inte tar födelsedagar på allvar har helt fel. Det är en viktig del i vårt arbete. Vi har det här seminariet ihop med forskningsrådet på Arbetsförhållandets arkiv och bibliotek och Arbetsförhållandets arkiv och bibliotek själva. Det är en verksamhet som vi lägger stort vikt vid och stor prioritering för LO, och vi vet också för forskningen i Sverige att arkiv och bibliotek i arbetarrörelsen har en viktig roll för många forskare. Vi vet att det är många som besöker och tar ut fakta från biblioteket och har hjälp av det fantastiska personal. Vi kan sluta lite mer också när ni ändå är här. Och idag ska vi lyssna på ett seminarium och få reda på mer om en ganska bortglömd del av svensk historia och svensk arbetsmarknadshistoria, om det industriella eller hemarbete som skedde i hemmen. Och när jag förberedde mig för den här inledningen så slog det mig att som född 1964 så kan man faktiskt de sista åren komma ihåg hur detta var organiserat i det svenska industrisverige. Jag själv kommer från en liten bruksort i Småland som heter Kosta. Och i Kosta var som väldigt stor del av Sverige från egentligen början 1900-talet fram till 1950-talet huvudsakligen arbetsmarknad för män. Men från 50-talet och framåt så formligen exploderade också arbetsmarknaden för kvinnor. Och det som skedde då i de här åtta klusterbildningar som sker runt stora industrier, och skapades det många andra alternativa användningar för glas runt glasindustrin. Och i det här fallet så var det då väldigt populärt att ha kristallkronor. Och de finns ju i nästan varje svensk hem, en liten kristallkrona från 50- eller 60-talet. Och arbetet med dem var säkert köpt från legoarbete utomlands, själva Prisman. Men att sätta samman dem till dessa vackra kreationer som vi ser i tak hemma hos familjer, så fanns det en hemarbetare i Kosta. Och det var min bästa kompis Ulf Ahlqvist. Alltså, vi var så dåliga på att säga namnet så vi kallade honom för Ulf. Hans mamma Gun, hon var en av de alla hemarbetare som jag kommer ihåg varje gång tog fram flera timmar varje dag en plywoodskiva med kristaller och trådar och satt igång och utförde ett arbete på ackord och betalt per enhet som hon tillverkade i hemmet. Och det är klart, när vi alla unga var där och sprang så blev det säkert så och så med jobbet då. Men på småningom så blev mycket av det här också industrialiserade arbeten, och vi får höra mycket mer om en liten stund. Det här är ett forskningsmål som vi vet historiskt ganska lite om. Det är ganska lite att titta på sedan tidigare. Och vi vet att det har haft en stor betydelse för att flexibilisera den svenska industrin när den växer fram. Och vi vet också att i stora delar av världen har detta fortfarande en stor inverkan på arbetsmarknaden. Och jag är faktiskt nyfiken på att veta också hur stor inverkan den har idag. Det kanske vi får tid att fråga om lite senare här. Men det är inte jag som ska hålla ihop den här dagen. Jag bara hälsar välkomna. Och att göra någonting i Rudolf Meidners anda är någonting som är väldigt stort för LO. Jag kan säga i det här stora hus som vi huserar i sedan 1920-talet så vilar ändå Rudolf Meidners ande. Mycket av det LO gör och LO pratar om. Fortfarande idag pratar vi om de historiska rötterna till bland annat Rudolf Meidner. Nu sitter han här på första bänken också, så det finns en annan forskare som efteråt också har stor betydelse för vår idéutveckling. Men den svenska modellens uppkomst bär ju bland annat Rudolf Meidners namn, och utan tvekan i den debatt vi har om löner och lönebildning i Sverige idag så spelar fortfarande forskning och det arbete som gjordes här i Älvborg ett oerhört viktigt del i att Rudolf Meidner gjorde LO känt och tog med sig vår svenska modell ut över världen. Så därför så är det väldigt roligt att dela ut ett pris i Rudolf Meidners minne, och kanske lite särskilt roligt i år. Men som sagt, det ska nu vara lite cirkel som kvinnor som ska hålla ihop den här dagen.
Ja, Kerstin Antingen heter jag. Jag kommer från Arbetarrörelsens arkivbibliotek. Jag är forskningsledare där. Och egentligen skulle jag ha varit Joa Bergholt som ska leda igenom programmet. Men nu är Joa sjuk och jag är här. Så att jag är lite som Manuel i Fawlty Towers nu. Och jag ska börja där med direkt med en som skulle kunna vara motsvarande till Fawlty Towers när de börjar prata om Don't Mention the War. Att börja direkt med att rätta LOs ordförande med att det är faktiskt vårt pris, Carl Petter. Det är Arbetarrörelsens
arkivbibliotek.
men vi är väldigt nöjda med att LO också ser det liksom, som sitt pris. Så det är faktiskt så att Rudolf Meidner var vårt forskningsråds första ordförande. Forskningsrådet instiftades i början på 80-talet. Och det är lite speciellt för att det är ett forskningsråd som består av både akademiker och folk som är fackligt eller politiskt aktiva inom arbetarrörelsen. Och det har varit ett väldigt viktigt nav för att få ihop kunskap om arbetarhistoria. För att vi tror, vi sätter stort värde på att det är just den här kombinationen och ett utbyte att bygga broar där är väldigt viktigt för båda delar. Många gånger har jag som forskare fått lära mig oerhört mycket av de som är fackligt och politiskt aktiv som vet mycket mer om saker än vad jag kan komma fram till när jag bara läser material. Och det blir ju allt mer som vi tänker på LOs protokoll till exempel, som för det mesta är beslutsprotokoll. Den som inte kan gångarna här i huset kommer att få svårt att ta reda på hur de här besluten egentligen kom till. Men så, när Rudolf Meidner fyllde 75 den 23 juni 1994, då instiftades det här priset som var ganska litet. Det var 5000 kronor från början. Sen fick Arab en chef som hade lite mera pengar och då ökade anslaget till 25000 kronor och det är vad vi fortfarande delar ut. Priset har delats ut sedan dess med undantag av ett enda år där vi tyckte att vi inte riktigt hade en bra kandidat. I år har vi hittat en väldigt bra kandidat. Jag tror att de som sitter här som har suttit med i forskningsrådet har sällan sett en sån enigt forskningsråd som när vi fattade beslut om att Malin skulle få priset, tror jag. Priset tilldelas i första hand en framstående yngre forskare eller författare av tryckta arbeten, och det är kanske någonting vi får diskutera så småningom eftersom det är inte så mycket som trycks längre. Men det viktiga är att det här arbetet ska ha väsentligt bidragit med ny kunskap om fackföreningsrörelsens historia eller angränsande ämnen. Och det är inte bara det vetenskapliga haltet av arbetet utan också informationsvärde och tillgängligheten för en bredare publik. Och där skulle jag bara vilja säga några ord om det, för att avhandlingar som för det mesta har, alltså med ett enda undantag, så har priset gått till avhandlingar. De är inte gjorda för att bli rolig läsning. De måste innehålla vissa moment därför att de faktiskt också är en examen, för en ligger till grund för en doktorsexamen. Så de här teoretiska och metodologiska bitar som finns där, som är till för att vi som akademiker kan granska om de där resultaten verkligen har bärighet, de är väldigt viktiga för granskningen, men de är inte så viktiga när vi för ut resultaten när en avhandling väl är godkänd. Men det är ju såklart att det stoppar upp läsningen, och då tänker jag, då har vi som akademiker också en väldigt viktig uppgift att föra ut den här informationen. Och för mig har det genom åren också blivit allt mer viktigt att vi faktiskt ska ge någonting tillbaka. För de facto är det så att jag till exempel skriver om arbetare som tjänar betydligt mindre än vad jag gör. Och jag gör en karriär på att skriva om dem. Och där någonstans tror jag man får också reflektera över vad kan vi ge tillbaka. Sen kan man ju fundera på hur kan historiker bidra? Varför är historisk kunskap viktig för en arbetarrörelse? En sak är förstås att jag anser att man kan inte vara fackligt aktiv utan att kunna sin historia. Där finns det många bitar som arbetslöshets, a-kassan, som har sin grund i liksom rätten till att man har råd att strejka till exempel, som idag har blivit mer av en försäkring. Vi måste veta var vi kommer ifrån och vart vi är på väg. Men det finns en annan sak som jag tycker är väldigt viktig, och det tycker jag att Malin också har gjort med sitt arbete. Det är att hon har faktiskt lyft fram de som har jobbat inom hemindustrin har gjort dem synliga. Och det är ju så som många organisationer jobbar med, som till exempel VIGO, som är Women in Informal Employment Globalizing Organizing, som jobbar med statistik för att synliggöra. Och det gör vi historiker också, det är ett första steg. Och för det andra så kan ju historia visa på antingen en kontinuitet, som vi till exempel har sett för de hushållsanställda, att man har krävt samma rättigheter över århundraden och det har inte hänt någonting, som kan vara en anledning till att säga, ja men nu är det minsann dags att vi gör någonting, har det sett ut så här så länge. Och det andra är att faktiskt förändring också kan fungera på ett liknande sätt, att man inser att det gick ju, så det är klart vi kan göra det här igen. Och jag tänker till exempel på hushållsanställda som organiserade sig i början av 1900-talet i Stockholm och gav ut en tidskrift med rapporter från hela världen och lyckades organisera sig, fast vår arbetarhistoria har väldigt länge sagt att vi kan inte skriva de hushållsanställdas historia, för de är ju gömda i hemmen, de var svåra att organisera, och så ser vi de här exemplen. Så det är både liksom positiva och negativa exempel som kan bidra till att vi faktiskt kan föra en facklig och politisk kamp, tänker jag. Så Malin, jag tycker du har gett hemindustriarbetarna en plats i den svenska arbetarhistorien, vilket jag är väldigt glad och tacksam för. Och du är ju inte bara verksam vid Göteborgs universitet, utan just nu så jobbar du också på ADA, vilket vi är väldigt glada för att ha dig. Och du planerar att organisera en konferens om hemindustriarbetarna i ett globalt perspektiv och ett långtidsperspektiv också, vilket vi ser väldigt mycket fram emot. Men nu ska ni få lyssna på Malins resultat från hennes avhandling. Så det är dags att hoppa från tian, Malin.
Ska jag stå där eller där?
Var du vill.
Kanske här. Här är jag
här. Här
är jag. Hej, kring att du är här. Men jag tänker hur lite att Rudolf Meinert har varit med mig under mitt avhandlingsarbete, och en enda orsak egentligen. För att under hela mitt avhandlingsarbete så har jag haft en graf från hans avhandling som skrivbordsbakgrund på min dator. Det är en graf över arbetskraftens rörlighet, som den här avhandling handlade om, men det är också mobiliteten på arbetsmarknaden per kön och civilstånd i olika delar av livet. Han är en av de få tyvärr som faktiskt har gjort saker på kvinnors rörlighet i början av 1900-talet. Så den har varit med mig där som inspiration, så det känns väldigt stort för mig att få vara här idag. Men nu ska jag prata om hemindustrin. Eller så här. På nästan alla platser, i nästan alla tider, så har män som grupp haft tillgång till mer resurser jämfört med kvinnor som grupp. Det kan vara materiella resurser, som jordbruksjord eller mat eller rent vatten. Eller så kan det handla om resurser i form av makt. Makt att bestämma över sitt eget liv eller makt att bestämma över sin egen kropp. Jag är intresserad av varför det ser ut så här. Jag är också intresserad av i vilken utsträckning som det här kan förändras och har förändrats över tid. Till stor del så verkar svaret ligga i människors möjlighet att välja vilken typ av arbete som de vill utföra. Det kan också handla om hur det här arbetet värderas i ett samhälle. Men då, för att förstå den här förändringen över tid, så måste vi studera hur arbete har sett ut i olika kontexter, på olika platser och i olika tider. Fram till nyligen så är det dock så att en stor del av den historiska arbetsmarknadsforskningen har fokuserat på mäns arbete. Det är så att de senaste decennierna så har fler och fler studier också tagit fram och lyft fram kvinnors arbete. Och inte minst svenska forskare har jobbat mycket med det. Och inte minst i det fält som brukar kallas för feministisk ekonomi. Som jag också räknar som mitt fält. Det är också att vi började lite senare, helt enkelt. Vi ligger lite efter när det gäller vad vi vet om mäns och kvinnors arbete. Jag tror att kvinnors arbete historiskt är lite stökigare än mäns. Alltså, kvinnor är mer rörliga då. Man rör sig över livet mellan betalt och obetalt arbete. Och det är också så att kvinnor registrerar sitt yrke historiskt i mycket mindre utsträckning. De registrerar när man är det själva, men då också registreras av andra i mycket mindre utsträckning jämfört med män. När man använder, det är ganska vanligt inom ekonomisk historia då till exempel, att man använder teoretiska förklaringsmodeller som egentligen hör till vår tid, till nutid. Och så applicerar man dem på ett historiskt material. Och när man gör de studierna så visar det sig att alltså, för mäns arbete så funkar det ganska bra under hela 1900-talet. De är rätt bra anpassade för mäns arbete. Men när man försöker trycka in kvinnors arbete i de här förklaringsmodellerna så går det inget bra, helt enkelt. Det är också så att man har sämre data, återigen. Man vet mindre om kvinnors arbete, vilket gör att man fortfarande förvånansvärt ofta helt enkelt bara skippar att ha med kvinnor i studier. De passar inte modellerna, man hittar dem inte. Så då helt plötsligt så har man en studie om mäns arbete. Det skapar helt enkelt det som jag kallar för bias, en snedvridning i vad vi vet om arbete i olika kontexter. Och det gör också att den arbetsmarknadspolitik som förs blir snedvriden för att den blir bättre anpassad efter män och mäns arbete. I min avhandling så har jag fokuserat på kvinnors möjlighet till betalt arbete i en industrialiserande ekonomi. Det vill säga tidiga 1900-talet Sverige ungefär. Och jag har gjort detta genom att studera kvinnors hemindustriarbete. Hemindustrin är en form av produktion som vi redan har hört lite om. Det är alltså industriell produktion där delar av produktionskedjan sker i arbetarens hem. Det kan vara att man syr i knappar eller en krage till exempel, eller någon annan del av produkten. Kanske lödde fast någon komponent till en telefon eller så. Den här formen av produktion var väldigt vanlig i Europa i början av 1900-talet, och den är väldigt vanlig i många länder idag. Ibland så säger man att den är vanlig i globala syd, men det är inte riktigt sant, för den är faktiskt vanlig i alla länder där man har ganska mycket produktion av relativt billiga konsumtionsvaror. Om man till exempel har en plastblomma hemma, eller någon liten, kanske någon paljettopp som ligger i garderoben, då är sannolikheten att den är gjord i hemindustrin väldigt, väldigt stor. Då, under de här 100 åren ungefär, så finns det vissa saker som hemindustriarbetarna har gemensamt. En av de sakerna är att en majoritet är kvinnor. Både i början av 1900-talet och nu så är det absolut mest kvinnor som jobbar i hemindustrin. Det är också så att de är då och nu dåligt omfattade av arbetsmarknadsregleringar. Och de är nästan alltid betalda på per ackordslön, det vill säga per styck, inte per tid. De är också, de var och är fortfarande ganska så, i relativt till andra arbetare på arbetsmarknaden så är de relativt dåligt organiserade. Det gör dem helt enkelt till en väldigt utsatt grupp på arbetsmarknaden. Så de är en utsatt grupp, men de är inte en liten grupp, de är en stor grupp på arbetsmarknaden. I Sverige i början av 1900-talet så var en tiondel av alla kvinnliga industriarbetare baserade i sitt eget hem. Inom konfektionsindustrin så var över hälften baserade i hemmet. Idag så finns det siffror på, jag har siffror på 300 miljoner hemindustriarbetare. Och det är säkert rimligt, men det är också väldigt, väldigt svårt att föra statistik på de här hemindustriarbetarna. Det görs bra jobb för att skapa mer statistik på dem, men det är fortfarande relativt svårt att hitta statistik på dem, eftersom de relativt ofta är exkluderade från industristatistiken i länder. Historiskt så finns de inte kvar i företagsarkiv, och man kan inte identifiera dem från mantalslängder eller folkräkningar, vilket är det som brukar ligga till grund för både arbetsmarknadsstatistik och även historiska arbetsmarknadsstudier. Vi kan helt enkelt konstatera att det finns en stor underrapportering då av hemindustriarbete. Det är också delvis därför som det finns väldigt begränsad forskning av och om hemindustrin. För att studera kvinnors hemindustriarbete så har jag använt mig av mer än 4000 intervjuer som gjordes med hemindustriarbetare av Socialstyrelsen 1912. Som jag precis sa, de finns alltså inte inkluderade i industristatistik eller mantalslängder. Så man kan inte identifiera dem på något annat sätt. Men det här materialet, den här guldgruvan, helt enkelt bara legat på Riksarkivet i Arninge i nästan 100 år. Det är ingen annan som liksom har kollat på det sen de publicerade huvudrapporten från Socialstyrelsen 1917. Så det ligger helt enkelt i rätt stökiga lådor. Det är en lapp för varje hemindustriarbeterska som det oftast är. Och på den finns väldigt detaljerad kunskap om. Man har åkt hem till dem, man har frågat om hur mycket jobbar du, vad tjänar du. Man frågar om produktivitet, man frågar också om deras hushållsinkomst, vad tjänar din man, vad tjänar dina barn. Det är en väldigt, väldigt omfattande studie som jag är djupt tacksam över. Eftersom jag har bytt hela min avhandling, som jag kunnat säga. De här intervjuerna har jag använt för att besvara frågor som handlar om när i livet börjar man i hemindustrin? Varför börjar man i hemindustrin? Vad är det som påverkar hur mycket du jobbar och när du jobbar? Det är helt enkelt datamaterialet i min avhandling. Sen så vill jag också prata lite om metoderna som jag har använt i min avhandling. Det finns en liten konstig delning i historia, ekonomisk historia och i samhällsvetenskap där det är lite som att man väljer kvalitativ eller kvantitativ metod och sen ser man ner lite på de andra som använder den andra metoden, vilket är jättekonstigt och kontraproduktivt egentligen. Jag har jobbat framförallt med kvantitativ metod, vilket gör att till skillnad från den tidigare forskning som har funnits om hemindustriarbetare, som egentligen bara har kunnat vara enskilda berättelser från enskilda personer, vilket är jätteviktigt att höra dem. Men genom kvantitativa metoder kan vi ju uttala oss om hela populationen eller om hela gruppen, vilket gör att ingen helt enkelt kan säga så här, ja, men det där är ju bara en berättelse. Det säger ju ingenting om de andra. Men jag har tyckt att det har varit en viktig del av den här forskningen och av att lyfta fram hemindustriarbeterskorna, att just kunna använda sig av den här typen av kvantitativa metoder. Och jag vill egentligen säga lite till särskilt genushistoriker att man ska sluta vara så skeptisk mot just kvantitativ metod. Man kan vara skeptisk till den typen av data som man använder, eftersom den ofta exkluderar kvinnor. Men det är inte metoden det är fel på. Det är datan. Det är väldigt viktigt. Då måste jag också säga då att jag hatar inte de som använder fallet. Min användning är mer sammanhangsavhandling. Och jag har faktiskt en artikel som är kvalitativ. Bara säga det. Innan någon blir väldigt arg. Nu kommer jag så här. Jag kommer inte gå igenom alla specifika resultat från avhandlingen. Jag har lyft upp de tre, de största, de bästa resultaten. Men om man vill läsa specifika resultat från specifika artiklar så finns det finns en lite längre sammanfattning på engelska om man inte vill läsa hela avhandlingen. Eller så finns det en lite kortare på 5 sidor på svenska där man kan läsa resultaten från de specifika artiklarna i avhandlingen. Men nu kommer mina tre starka slutsatser. Det första är att hemindustriarbetarna var inte osynliga. De är strukturellt uteslutna från offentlig statistik. De är det för att den här utgår ifrån heltid och en formell arbetsplats som norm. Jag tycker att det är jätteviktigt att inte prata om hemindustriarbetarna som osynliga eftersom det begränsar deras handlingsutrymme jättemycket. Då blir det plötsligt väldigt lätt att ta bort dem ur industristatistiken eftersom nej, de är helt osynliga. Det finns ingen som kan se dem. De har en sån Harry Potter-mantel, osynlighetsmantel där de bara försvinner från industristatistiken. Men det är inte sant, utan det är ju för att man bygger arbetsmarknadsstatistik och industristatistik utifrån heltid och formell arbetsplats som norm. Jag tycker också att mina resultat ganska tydligt visar det. Socialstyrelsen visade det väldigt tydligt 1912 genom att helt enkelt bara hitta eller försöka hitta så många som möjligt i Sverige. Och jag tycker att jag visar det genom att man faktiskt kan räkna på dem och göra studier av dem. Mm. Den andra slutsatsen är så här. Hemindustriarbetarna var en stor och heterogen grupp på arbetsmarknaden. Det betyder att de utförde sitt jobb på relativt olika sätt. Till exempel så finns det kvinnor som väldigt utbildade sömmerskor som har investerat mycket i yrkesutbildningar. De har köpt dyra symaskiner och pressar. Men kanske till och med anställer någon i sitt eget hem. Och så jobbar de jättemånga timmar per dag. Och sen så finns det också några som till exempel limmar tändsticksaskar. Några timmar per dag eller på skollov och så. Och det är inte per definition så att de här har mer gemensamt jämfört med andra grupper på arbetsmarknaden. Att det handlar om, jag tänker att det handlar om hur man ser hemmet och att man inte ser hemmet som en plats för ekonomisk aktivitet som vilken som helst. Och att det därför är någonting som dramatiskt skiljer dem från andra grupper på arbetsmarknaden. Det har betydelse eftersom man väldigt ofta historiskt har försökt att ha reformer som riktar sig bara mot hemmet som arbetsplats. Inte till en speciell grupp av arbetare eller för att ta hänsyn till hur det arbetet organiseras och utförs. Utan att man bestämmer sig för att man ska förbjuda hela hemindustrin. Så inte hela allt arbete i hem eftersom man då till exempel också behöver förbjuda hushållsarbetare, vilket ju var en stor skräck för många i början av 1900-talet, att man skulle bli av med sin hushållerska. Så helt plötsligt är det också då tydligt att det är inte så att hemmet som arbetsplats i sig är så farligt så att man måste förbjuda allt, utan det är just hemindustrin som då ska förbjudas. Och det gjordes sen i många länder, dock i Sverige, men i väldigt många andra europeiska länder så förbjöds hemindustrin. Den sista slutsatsen är att de hemindustriarbetarna som jag har studerat, de är betydligt mer stabila än man tidigare har trott. De är stabila ur ett livscykelperspektiv. Alltså det är inte, det var inte så att de bara jobbade i den här typen av yrken under en kort tid, några år mitt i livet till exempel. Det var inte heller så att man bara jobbade några timmar på sommaren i någon form av jättestora säsongsväxlingar. Så de är ett flexibelt arbetsmarknadssegment i det att arbetsgivarna kan använda dem väldigt flexibelt. Men de är inte särskilt flexibla i sina arbeten eller yrken över livet. Utan det handlar snarare om att de arbetar i olika former av arbetstagarrelationer egentligen. Till exempel så var det ganska vanligt att man då många av de som jobbade med sömnad, då hade de börjat när de var 13-14, så jobbade man på kanske en ateljé några månader som någon form av arbetsträning för att lära sig yrket. Sen började man jobba på en fabrik, så jobbade man där 10-15 år kanske. Sen gifte man sig eller fick barn, och då var det relativt vanligt att gå in i hemindustrin. Inte alla gjorde det för att man fick barn, men vissa gjorde det för att man fick barn. Och då kan man jobba, fortsätta med samma typ av jobb, fast ibland också för en annan arbetsgivare. Men ja, egentligen i en annan form av arbetsgivarrelation. Sen om man blir samtidigt, eller om man blir äldre igen, så kunde man jobba direkt för andra familjer, så att man sydde kläder direkt till andra privatpersoner. Parallellt med detta så sydde man ju också för sin egen familj, obetalt. Så man kan ha ett helt yrkesliv egentligen i samma typ av yrke. Man upplever helt enkelt noll yrkesmobilitet. Men däremot så har man en ganska stor arbetsmarknadsmobilitet, för att man går in och ut ur olika former av relationer och också arbetsplatser. Det här tycker jag framförallt är viktigt för att de teorier som finns om just varför kvinnor tjänar mindre eller varför det var en så himla könssegregerad arbetsmarknad i början av 1900-talet, så trycker man väldigt ofta just på den här flexibiliteten och att kvinnor är så kort tid på arbetsmarknaden. Så säger man att de investerar inte i humankapital, för de ska bara vara 5-10 år på arbetsmarknaden. Men det handlar ju om att det är bara de åren man ser i offentlig statistik. Att de då just för samma typ av yrke innan och efter tar man inte hänsyn till. Men eftersom man så mycket utgår då från den här officiella statistiken så tänker man att det är en rimlig förklaringsmodell. Men jag är lite tveksam till det helt enkelt. Så, min studie, det är ju ett litet bidrag, så som de flesta forskningar, så är det ett litet bidrag, en liten pusselbit om kön och arbete i en specifik kontext. Men vi har också hört att det finns relativt lite forskning om just den här typen av arbete, så det behövs mer forskning. Och då vill jag flagga lite för den här konferensen som vi ska ha på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Som då ska handla just om hemindustriarbetarnas globala historia och villkor i ett långsiktigt perspektiv. Jag kommer att göra den, vilket jag är jätteglad för. Jag är också jätteglad för antagligen så kommer det bli så att vi kommer göra det tillsammans med Ego, som Barbro ska prata lite mer om sen. Vi kommer förhoppningsvis också göra det tillsammans med Center for Women's Development i Delhi, som också håller på med hemindustriarbetarnas villkor. Men just för att vi vill gärna ha mer samarbetspartners, så om det är någon som känner sig manad nu när vi vet mer om hemindustriarbetarnas villkor och historia, så får man gärna ta kontakt med mig eller Silke. Det var det!
Ja, det var väl en värdig utmanare. Jag vet bestämt att Rudolf skulle vara mycket nöjd. Rudolf var nämligen någonting så på den tiden otroligt ovanligt som feminist. Han såg kvinnor, han uppskattade att stödja kvinnor och han såg både individen och kollektivet. Det spelade stor roll för honom i hans otroligt starka engagemang för solidarisk lönepolitik, att det var för kvinnopolitik. Och han skulle djupt ha gillat det här, men också av ett annat skäl, nämligen att det är riktig empiri i forskningen. Och den utredare och professor så småningom som han var, så ville han ha mycket på fötterna. Och det är uppenbart att det också blir.
Ja.
Och här ska du få ett diplom som visar att du har fått ett par fina pris. Jag tycker det är jättefint pris. Eftersom jag verkligen tycker att du brukar vara min slags handledare. Och det där sprack faktiskt glas och jag får göra något hårt. Men tack ska du ha.
Tack så jättemycket.
Vad roligt att lyssna.
Då får jag en liten blomma nu så får jag ett komplement. Så tänkte jag bara säga, jag som är chef på Arbetarrörelse Arkiv och Bibliotek, där vi har fördelat ut det här priset, som var väldigt, som sagt, fantastiskt enkelt den här gången att välja pristagare. Sen vår forskningsledare Silke, hon som alltså ansvarar för den delen av institutionen som jobbar just med forskningsfrämjande, som ger ut tidningen Arbetarhistoria, jobbar med de här olika seminarieserierna. Men hon är ju forskare också, så hon är ju tjänstledig på deltid för forskning. Så när vi då hittade Malin så följde vi henne på en gång. Så hon, jag fick då anställa Malin som Silkes vikarie under det här året. Så att hon har inte bara varit medlemsvikarie, vilket också en strålande vikarie på Silkes
post. Det är dubbeltid.
Ja. Jag tror att vi kanske vill ha den här tjänsten också. Om det ska vara lite praktiska. Så då.
Tack för mig, Mina.
Så ska vi direkt fortsätta med panelen. Vi ser så tveksamma att hon ska sitta på panelen. För jag ber er att komma fram.
Hallå? Nej. Sådana. Är den på nu? Nej.
Var
det? Okej, nu. Man får stå nära.
Jag kan väl kanske stå här. Ja, men då ska jag först introducera våra paneldeltagare. Och så småningom så ska det också bli tid för lite diskussion här. Men Carl Petter, enligt mina anteckningar ska du vara med här.
Jag har helt olika anteckningar.
Ja.
Jag ställer på kanten.
Så det behöver jag inte presentera längre. Så har vi Barbro Sjödin som är från IUL i med, kan man säga. Men du är också med i Vigo och har jobbat mycket med hushållsanställda med, och förstås också med konventionen om hemindustrin som vi ska komma tillbaka till. Sen har vi Anita Lundberg från Kommunal. Du har jobbat mycket med hushållsanställda. Mm. Men Kommunal har ju också personliga assistenter och ja, hemtjänsten som är en stor grupp arbetare som är verksam i andras hem. Och sen har vi Daniel Gudstrand från Unionen. Och Daniel jobbar med en annan bit av hemarbete, nämligen det gränslösa arbetet som ju också börjar bli liksom en ny utmaning när det gäller arbetsmiljö som du ska få prata om lite. Och så har vi då Malin. Jag tänkte innan ni får kommentera lite vad Malin har sagt, att Barbro faktiskt ska få ordet för att berätta lite. För nu är det exakt, ja, till hösten är det, va?
Nej, i juni.
I juni är det 20 år sedan som konventionen om hemindustrin antogs inom ILO. Och idag är det 10 länder som har ratificerat. Sverige har inte ratificerat. Så
som vanligt.
Kör det bara.
Okej. Hörs jag nu? Hör du?
Svara, kan du stå där?
Tack, först och främst, tack snälla Malin för den här fantastiskt inspirerande avhandlingen som du har gjort. Jag blev väldigt lycklig när jag läste den. Och allt vad du har sagt nu, det känns så välbekant som det arbete som vår organisation har varit involverad i. För vi har en ganska stor medlemsorganisation i Indien som heter Self-Employed Women's Association, SEWA, som på 70-talet började försöka att organisera vad vi kallar hemarbetare. Och där var det precis exakt samma sak som de upptäckte, att det fanns absolut ingen statistik över de hembaserade arbetstagarna. Och i Indien så är över 90% utav alla arbetstagare finns inom den informella ekonomin. Och en stor del av dem är hemarbetare. Och då satte den här organisationen igång med att ta internationella kontakter med IUL, med Textilinternationalen, med Kemiinternationalen också. Och tillsammans så stödde vi organisationen för att de skulle få igenom en resolution på dåvarande FFI, alltså Fria Fackföreningsinternationalen, som numera heter Internationella...
ITUC.
Ja, men det på svenska.
Internationella
Fackliga Samorganisationen. Och det är den väg man måste gå om man vill få upp en sakfråga på ILOs dagordning och få till stånd en internationell konvention. För SEWA hade insett att det inte bara var alla de här arbetstagarna i Indien, utan det var över hela världen massvis med arbetstagare som på grund av att de inte finns med i någon officiell statistik, inte heller täcks av någon arbetslagstiftning, inte har representationsrätt, inte har förhandlingsrätt, saknar social försäkringsskydd och så vidare. Och till slut så fick vi igenom det här och upp den här frågan på ILOs dagordning. Men jag måste medge att det var inte helt enkelt att övertyga de fackliga organisationerna i västländerna. För de sa precis som du sa att hemarbete skulle inte finnas. Det borde förbjudas. Och när vi försökte då att argumentera att men det finns ju nu, det är ju 100 miljoner människor minst som är beroende av den här inkomsten. Och dessutom så exploderar det i och med globaliseringen utav tillverkningsindustrin, den globala tillverkningskedjan. Så småningom så fick vi med oss alla landsorganisationer också. Men sen kom det stora problemet, och det var arbetsgivarna. För arbetsgivarna var mycket ideologiskt färgade då. Alltså allting skulle avregleras. Det skulle inte antas några fler konventioner. Och de var rabiata. Så de tog upp vansinnigt löjliga exempel för att motarbeta alla argument som arbetstagarsidan hade. Och till slut när det ändå fanns en majoritet för en konvention, så blev de så förbannade så att de bojkottade fortsatta diskussioner. Men så småningom så gick i alla fall den här konventionen igenom. Och men på grund av att arbetsgivarna var så starkt emot den, så kunde inte ILO göra så mycket för att främja konventionen. Och det är en av anledningarna till att det idag bara är 10 länder som har ratificerat den. Och det är främst faktiskt europeiska och öst- och centraleuropeiska länder plus Argentina. Finland har
ratificerat. Det var det första land som ratificerade konventionen. Men nu hoppas vi att det kommer en ny våg, för att nu har arbetstagarna inom hemindustrin börjat organisera sig mycket bättre. Och dessutom har den här konventionen om hushållsanställda verkligen gett ett nytt momentum. För att den har på 5 år ratificerats av 22 länder, och det är verkligen på gång i många andra länder. Och det har gett kraft också åt hemindustrins arbetstagare. Det här var bara en liten kort inledning. Och vi gav ut faktiskt för 20 år sedan så här, en liten pamflett för en ILO Convention on Homework. Och sen också att organisera hemarbetare. Och det är fortfarande lika aktuellt idag.
Tack så mycket, Barbro. Jag tänker att vi kanske ska köra en kort runda med där ni bara får reflektera lite. Vad säger det här som Malin har sagt? Vad väcker det hos er om dagens situation? Liksom? Vad behöver vi göra? Vi har ju exempel på det gränslösa arbete som uppenbarligen är här. Vi har en växande hushållstjänstesektor. Och den här frågan som du också liksom tog upp, Barbro, om det är ungefär som ett bemanningsföretag. De är här. Ska vi utgå ifrån att de alltid ska finnas? Ska vi liksom bara försöka organisera folk där, eller ska vi jobba liksom långsiktigt för att bli av med den här typen av flexibla anställningar och med svåra villkor och så vidare? Den finns ju också i hela den här diskussionen, tänker jag, om hemindustrin, och som kanske också finns i det här som du har sagt, liksom, att är det här liksom ett riktigt yrke, liksom, hur ser man på det? Så Karl-Petter, vill du börja?
Ja, huvudsaken tycker jag inte att vi har något val. Finns det arbetare i en sektor både i Sverige och globalt, så är det en plikt för oss att organisera och förbättra deras villkor. Om man vidgar begreppet här till det som vi använder mest domestic workers, så är det här ett enormt växande fenomen över hela världen. Och de studier vi gör vid IQC, eller IFS som vi säger på svenska då, det är ett osynliggjort dilemma. Men ta till exempel det här med Gulfstaternas arbetsförhållande, för då beskrivs ju bara arbetsförhållanden för de byggnadsarbetare som är skrivat över i fotbollsarenor. Att Nepal så talat en lagstiftning och förbjuder kvinnor under 30 år att ta ett hemarbete i Gulfstaterna, för att de bedömer att det är 50% sexuellt utnyttjande av resor. Det är nästan inte nämnt här hemma, utan vi presenterar bara de här problemen som män ställer sig för. Så att jag har inget alternativ, vi måste göra detta. Och Steve är ett väldigt bra exempel. Hennes organisation, eller deras organisation, de fick faktiskt aktivisera sina stadgar, så de är fullvärdiga medlemmar i vår internationalt, för de är ju på bara kvinnliga medlemmar. Men idag är ungefär 1,6 miljoner medlemmar. Och 2 miljoner, jag träffar, de kommer nästa vecka ut och hälsa på, men de växer sig tillbaka. Men de har visat också att med en organisering, dels har man dubblat de här kvinnors inkomster, och dels har man fått en organisering av kvinnlig arbetskraft i Andamad och i andra regioner som är enastående. Så jag tycker vi ska följa det exemplet och försöka göra det i andra länder också.
Barbro?
Ja, alltså det är ju de här frågorna som Malin lyfter fram också, att de kanske inte alltid får ett erkännande som arbetstagare. Det är jätteviktigt. Alltså deras, just det här att de inte återkommer till den här frågan om statistiken. De gör ju ett enormt bidrag till samhällsekonomin. Men det alltså försvinner helt och hållet eftersom man inte räknar dem som arbetstagare. Och just här också att de måste ges en egen röst, så att de kan få uttrycka vad de har för problem och vad de behöver hjälp med och så vidare. Och jag tror att det är väldigt viktigt, och jag är väldigt glad att höra att Seva kommer hit och att ni jobbar också inom IFS. För att de behöver verkligen hjälp och stöd från den traditionella fackföreningsrörelsen. Och det är också en grej för att undvika att man konkurrerar ut varandra som arbetstagare. För många av de här arbetstagarna jobbar ju inom kedjan. Alltså vissa
är ju anställda inom fabriker, formella anställningsförhållanden, och andra är i slutändan av tillverkningskedjan och då i hemarbete. Och alltså med de tendenser som man har sett nu med att transnationella företag, de försöker hela tiden att sänka lönenivåerna så mycket som möjligt och arbetsvillkoren. Och det blir ju att de här hemarbetarna, de konkurrerar ju ut arbetstagare från den formella industrin. Så det är jätteviktigt att det är ett samarbete här mellan formellt anställda och informella ekonomier.
Anita.
Jag ska bli väldigt personlig just nu. I fredags så firade vi att min mamma och pappa fyller 85 och 90 år. Och när jag lyssnade på dig, Malin, så fick jag bara så här, aha, min egen arbetsmarknad startade inom hemindustrin. Jag satt tillsammans med min mamma och la så här figuren man sätter på kylskåpet till jul. Och jag har inte förstått att jag hjälpte min mamma i ackordsarbete. Men du fick mig att tänka på det, för det var vad vi gjorde. Och jag tyckte det var väldigt kul. Och jag har fortfarande kvar dem och sätter upp dem varenda jul. Och då tänker jag på det när vi satt i köket och gjorde det här. Sen fortsatte min mamma och tog fler hemindustriarbete. För hon sydde ihop stickade plagg åt Marx. Och då vet jag att jag följde med henne till Gamla stan och så här. Och där startade min mamma sitt yrkesliv och passade grannens barn. Jag själv har fortsatt lite den andan, för jag har jobbat bland annat som dagbarnvårdare. Då har jag jobbat i mitt eget hem. Jag var 17 år tror jag, jobbade svart i en familj i Stockholm och städade och bäddade sängarna och så, för hon läste till lärare. Jag har bott i Brasilien i många år, för min man är medlem i unionen och jobbar på ABB. Och vi bodde i Brasilien i många år. Då var jag arbetsgivare åt en Maria, hette hon, som var hos mig i 5 år. Så jag har sett den sidan. På 90-talet när det var en enorm kris och den hade hög arbetslöshet, så var jag ordförande i LO-facken i min stad Ludvika. Och då var jag med och vi stod garant för ett kooperativ som startade inom det här området. Men de kallades ju inte för hushållsnära tjänster. Och det företaget finns kvar idag. Och jag började använda dem då på 90-talet till att tvätta mina fönster. Sen fick jag jätteproblem när RUT-debatten kom. Alltså så här, det var jättesvårt för mig. Men jag tänkte så här, nej. Jag har använt dem innan och jag kan inte liksom hjälpa att man har tagit politiska beslut, så jag har fortsatt med det. Så att jag är också köpare och kund utav de här tjänsterna. Så att jag har sett liksom alla sidor. Och när jag lyssnar på dig, Malin, så här, så är det ju så att om man tittar just på hushållsnära tjänster, alltså det hemserviceföretagen idag, så är det både likt och olikt, för det är ju mycket mer reglerat idag. Men det är lika oreglerat också, för det finns en väldigt stor svart marknad inom det här. Och jag har varit med i EFAT, jordbruks och
EUs europeisk.
Ja, där vi har tagit fram och tittat på hur det ser ut i Europa med hur vi har det med kollektivavtal och för medlemmarna. Och det är en väldigt enorm skillnad för de svenska arbetstagarna där vi har kollektivavtal och så, än vad det är för många i Europa. Så att många gånger så tystnade jag, för jag kände att jag vill inte säga hur bra, måste jag säga, hur bra vi ändå har jämfört med många andra länder. Så då lärde jag mig något mycket. Så att det är viktigt att vi jobbar internationellt med de här frågorna också. Och i Sverige med.
Daniel.
Kanske jag. Jag brukar prata rätt tyst, så att jag har svårt att höra, så jag är glad att det finns en mikrofon. Först måste jag säga att det är jätteintressant material att hittas. 4000 intervjuer av Socialstyrelsen är ju jätteintressant att kunna gå igenom det. Så att jag antar att man kan hitta mer än vad man själv önskar det, att man skulle hitta där. Och jag vill bara inledningsvis säga att jag kommer att prata om något som är egentligen helt annorlunda, alltså just tjänstemän och det gränslösa arbetet. Och där har vi ju sådana som är väldigt starka på arbetsmarknaden. Egentligen rätt reglerats. Högavlönade, hög status, god möjlighet till inflytande över när arbetet ska utföras och var arbetet ska utföras. Och vi ser att det utförs allt mer och mer i hemmet då. Och där kan man göra en parallell till det du kom fram i din andra slutsats, att det ser väldigt, väldigt olika ut hemarbetet. Även bland dessa grupperna, en del upplever det som ett tvång för att de hinner inte med, för att de har en väldigt hög arbetsbelastning. Men andra upplever det som något som är välkommet. Till exempel jag själv som har möjlighet att gå hem tidigare så jag kan ta på förskolan och så vidare. Så det finns alltid två sidor av det här. Och det andra är att det är väldigt oreglerat. Som du sa också, att så det här arbetet som vi ser i det gränslösa är väldigt, väldigt, väldigt oreglerat idag. Faller utanför kollektivavtalen. Det är ingen som säger att man ska göra det, utan någonting som sker. Det ses som en fördel, men det kan också vara en nackdel. Och det finns mycket som händer i det här informella då. Man ser inte riktigt det här som arbete, det som inte sker på arbetsplatsen. Och det ses inte som arbete i att man journalför inte över tiden, till exempelvis. Man ser inte att det finns ett ansvar för den arbetsbelastningen eller den arbetsmiljön som de här personerna har. Så det finns ändå vissa paralleller där. Men om andra sidan så är det här också en grupp som har det väldigt bra på arbetsmarknaden. Så jag tycker inte att man, det är inte helt okej att göra en jämförelse mellan de här två olika grupperna. Men det finns väldigt, väldigt olika villkor här. Men det gemensamma är väl i alla fall att det är informellt och det är oreglerat många gånger. Jag kan säga också att ungefär hur vanligt det är. Så när vi senast gjorde en undersökning i unionen och tittade på tjänstemän i privat sektor, så såg vi att det var ungefär 6 av 10 som hade möjlighet att arbeta på distans då. Och hälften av dem gjorde det minst en gång i veckan då. Och då handlar det inte om att man har en distansarbetsplats upprättad i hemmet och ett distansarbetsavtal. Som det var tänkt från början då på 90-talet, eller om man ska säga när det väl började prata om distansarbetet. Och snarare är det så att man tar med sig arbetet hem. Ibland kanske man tar en arbetsdag hemifrån. Men framförallt så handlar det om att man tar med sig arbete hem och att det är svårt att sätta punkt för arbetet och vad som är arbetet. Exempelvis när man är hemma med vård av sjukt barn eller hemma och sjuk själv, så är det vanligt att arbetet är där och ändå pågår. Ja, hälften av de här gör det minst en gång i veckan då. Och rätt många av de här gör det då dagligen. Och det är också, kan man också då ta till. Alltså vad det här arbetet var i privatlivet, när kan man sätta punkt för de ena delarna, och mycket av det här flyter ihop då på ett sätt på grund av ny teknik, men framförallt på grund av hur arbetet är organiserat idag. Och jag tycker också att man glömmer arbetsorganisationen och bara tittar på tekniken. Du har pratat om det.
Malin, vill du kommentera det?
Kommentera min egen forskning.
Nej, jag tänker det här du har.
Ja, men det är så himla roligt att höra, och det är så ja, men det är fascinerande tycker jag med hemmet som arbetsplats, just att den rymmer så himla mycket olika typer av arbete och olika relationer, men ändå så ses det som en sån, att den är så exceptionell, att den inte är norm, trots att, alltså globalt är hemmet den vanligaste arbetsplatsen, historiskt är hemmet definitivt den vanligaste arbetsplatsen, men ändå så ser det som en sån konstig arbetsplats. Det är fascinerande. Och då måste jag inte titta på. Men jag kan bara säga att det ser ut där med tekniken. Att jag ändå tycker också att det är spännande hur man ser att tekniken idag bidrar till att fler och fler jobbar hemifrån. Och att det kan inte låta bli att tänka på hur det är att liksom, man ofta såg då moderniseringen i början av 1900-talet som bara, nu kommer allting flyttas in i fabriksproduktion, och helt plötsligt så fick man ganska relativt billiga symaskiner och stickmaskiner, och helt plötsligt så var det, så flyttades det, hur var det billigare för oss, varför arbetsgivarna betala för lokaler och el och så, och helt plötsligt så hade man istället en hemindustri som ökade fram till 1948 i Sverige. Och det var verkligen inte så att det var en tillbakagång, utan tekniken då gjorde att,
att det ökade och att man då inte, man ska, helt enkelt, man inte ska ta det för givet. Och så känns det lite med datorer eller telefoner och så också, att det helt plötsligt så möjliggjorde det en ökning av arbete i hemmet igen, även för nya grupper och inte då bara för sådana som jobbade i andra sätt. Det tycker jag också är intressant, det är skillnaden mellan att jobba i sitt eget hem och den arbetsmiljörisk som det innebär och den väldigt stora risk egentligen som det innebär att jobba i andras hem. Hur farligt det är. Ja, riktigt och riktigt.
Men du, när jag lyssnar på er så tänker jag att en sak är att det är väldigt viktigt att synliggöra arbetet i hemmen och liksom inte bekräfta den här bilden av att det vanligaste arbetet sker utanför eller bara ta det för givet. Och det tänker jag att det är ju ett viktigt arbete som bland annat Vigo gör med att ta fram statistik som jag tänker se vad har gjort också för att se vad är ju verkligen det facket som jag kan inte komma på ett enda annat nationellt fack som syns så mycket internationellt som SEVA faktiskt. Men så det här att även vi som historiker, för oss är det väldigt viktigt att nu faktiskt erkänna att det här är riktiga arbetare, oavsett om man nu har varit domestic worker eller liksom inom hemindustrin som ju då också sågs som riktiga arbetare, i alla fall räknades på ett helt annat sätt, men de hushållsanställda inte alltid räknades in i statistiken historiskt sett heller. Det är en väldigt viktig uppgift att inte bekräfta den bilden. Men då tänker jag också så att okej, vad kan vi göra för att synliggöra? Vad kan facken göra? Vad kan vi som forskare göra? Vad är viktigt liksom, att lyfta fram det här arbetet? Och den andra frågan är för mig, alltså, vad är problemet med hemarbete? Alltså, vad behöver vi liksom, vilka problem behöver vi lösa där i den miljön, i det arbetet, i den situationen för de som arbetar i sina hem? Det ena är att först erkänna människor såklart som arbetare och, ja, i sitt arbete. Men hur tänker ni kring det? Vad är uppgiften? Liksom? Vad behöver vi lösa? Vilka problem behöver vi lösa där? Vem vill börja?
Jag tyckte det var väldigt intressant det du sa. Jag har inte riktigt reflekterat på just det med hemmet som arbetsplats på det sättet, att det är någonting som aldrig ses som normen. Även fast det är så vanligt ändå att arbete utförs i hemmet, så tänker man att det är arbetsplats och då är det någon annanstans än hemmet. Och det är väl den första fackliga strategin som man måste tänka på, att det är viktigt att faktiskt visa på att det finns arbete som utförs på annat sätt och att erkänna detta arbete. Oavsett vilken typ av arbete det är, så måste man ändå visa att det här är arbetet på precis samma sätt som annat. Och man är kanske inte helt fri när man utför detta arbete, därför att man gör det kanske för sin egen räkning. Man gör det för en arbetsgivare helt och hållet. Men man gör det på visserligen sär, eller vad man ska säga. Så en viktig faktiskt strategi är att synliggöra, och det kan man göra både genom opinionsbildning för att visa att det sker ett arbete, men framförallt så måste man också jobba för att när man väl synliggör det visa konstruktivt hur det här kan vara reglerat utan att det på något sätt förbjuds, för jag tror inte att det är något som ska förbjudas, verkligen inte, för det finns många fördelar med det. Men vad är då problemet med hemarbete? Jo, men problemet, om man tittar från vårt perspektiv, är ju att det handlar om arbetsmängd. Att arbetsmängden har ökat väldigt, väldigt mycket, och att den ökade arbetsmängden kanske som döljs snarare genom att arbetet inte utförs på ett kontor längre. Och man ser inte för varandra heller hur arbetet utförs. Så att det skapas en norm på att man ska ta med sig arbete hem och arbeta hemifrån. Därför att man ser att alla andra klarar av att leverera de resultat man ska leverera. Men man ser bara det arbete de utför på arbetsplatsen. Och därför så känner man att man ligger efter. Så man får med sig arbetsuppgifter hem och utför dem där istället. Så där är en väldigt, väldigt viktig lokal faktiskt strategi också. Att faktiskt diskutera hur arbetet utförs. Just för att få ner arbetsmängden. Men det finns naturligtvis också väldigt mycket positivt med att kunna utföra arbete hemifrån. Alltså en bättre livsbalans. Att man missar mycket, eller man kan bli av med mycket ställtider exempelvis. Så att jag tror ju liksom inte att det är något som ska förbjudas. Men däremot måste man alltid diskutera om villkoren för sitt arbete. Så det är väl klassiskt fackligt.
För oss handlar det också om det klassiskt fackliga arbetet, det är organiserat.
Vi kan ju säga så här att Kommunal kommer på kant med både arbetsgivare och de som jobbar i branschen när RUT infördes. För det fördes ju väldigt diskussion att vi var emot RUT, men det var ju själva liksom avdraget vi var emot. Men våra som jobbar i branschen vill inte ha något med Kommunal att göra, för de såg det som om vi var emot dem också. Så vi fick ta som en omstart här. Åren så fortsatte jag, men säger ungefär 2012-13 försöker vi se hur ska vi bygga upp förtroendet igen för att försöka organisera. Branschen är ganska stor idag. Så det är 15 000 som vi vet jobbar i branschen. Sen hur många som vi inte vet, det är mycket, mycket svårare att liksom hitta på. Vi hade 700 medlemmar. Och det är inte så mycket då, det är liksom, det var väl kanske 5% eller någonting så i den branschen. Så det vi gjorde då, det var att till de medlemmar som vi hade mobiltelefonnummer skickade vi ut ett sms och ett telefonnummer och sa, vill du berätta för oss om ditt jobb? Och vi hade ett telefonnummer och hon blev nedringd. Hon var tvungen att ta hjälp av sin chef på helgen för att det ringde hela tiden. Det var väldigt många som ville berätta om sin situation och hur de hade det på arbetet. Och det ledde till att vi bjöd in dem till en kursgård. Inte allihopa, utan vi hade valt ut 25 personer som var med. Och vi lyssnade, för det var det vi gjorde. Vi lyssnade på hur det var. Och utav dem som var där bildade vi sedan den första förhandlingsdelegationen, så kan vi säga, för just hushållsnära. Tidigare hade det bara varit ombudsmännen. Vi utbildade dem i den grundliga fackliga och sen så hade vi en delegation på 15 personer. Nu har vi det i år igen, men vi har en lite mindre delegation. Men det vi ser är ju det här att man känner sig ensam. Man jobbar i hemmet, man träffar väldigt sällan sina arbetskamrater. Det är bara ibland om man har någon sån här arbetsplatsträffar. Och då pratar jag om de stora arbetsplatserna. Vi har ju några väldigt stora arbetsgivare. Det där ledde till att vi ökade vårt medlemsantal. Så det steg med 100% och nu är vi på väg mot 2000. Så det går sakta, men vi ser att varje gång vi gör en aktivitet så får vi nya medlemmar. Sen jobbar man här i Stockholm, för det är här i storstäderna det finns väldigt mycket oseriösa företag och som inte har kollektivavtal. Och de gör alltså detektivarbete och försöker finna sig där de vet att de här finns på månaderna när de kommer. Och så här. Men de får nästan gömma sig. Och det finns ett företag som bara, tror jag, hade estländare anställda. Och då ordnar man ett möte och trodde att kanske någon skulle komma. Det var lördag och det kom 25 personer. Och det visade sig att det man måste börja med, det är, vad är facket? Så. Och där har man liksom, där kommer man igång. Men man är rädd för att organisera sig. Så att det är det vi jobbar väldigt mycket med.
Okej, jag kanske, Cirke, du har nämnt WeGo flera tillfällen. Jag kanske ska berätta också vad de gör, alltså för att, för de har hjälpt till enormt mycket för att synliggöra hemarbetare och också hushållsanställda. Alltså, de bildades, WeGo bildades som en följd av den här diskussionen om konventionen 177 för hemarbetare. För, ett av arbetsgivarnas argument var att det fanns inga tillgängliga och tillförlitliga data om hemarbete. Och mellan de två diskussionerna, för de här ILO-diskussionerna är tvååriga, så kontaktade Seva en forskare vid Harvard University som är född och uppvuxen i Indien. Så hon känner till situationen i Indien, det är känd. Och hon lyckades tillsammans med ett team av forskare få fram statistik och massa data till den sista förhandlingsrundan om den här konventionen. Och det var en stor hjälp, alltså draghjälp, för att överhuvudtaget få igenom konventionen. Och sen året därefter då, alltså, då insåg vi att man måste samarbeta. Alltså, de här arbetstagarna i den informella ekonomin måste samarbeta med forskare. Så vi har allt att vinna, för att det är de som kan hjälpa till att få fram studier, forskningsrapporter om hur förhållandena verkligen ser ut i arbetslivet. vilka risker det är och så vidare, och omfattningen. Så 1997 så bildades så Women in the Informal Economy Organizing Globalizing, och det är alltså ett nätverk, globalt nätverk av forskare och fackliga medlemmar inom den informella ekonomin. Och de har också, det är tack vare dem som det har bildats en massa organisationer i flera länder. Nu är det inte bara SEBA, alltså det finns goda nyheter också. Det finns ett hundratal organisationer i alla regioner. Och i Thailand, i Filippinerna, Nepal, Bangladesh, name it. Och i Latinamerika, i Afrika. Så, och de har blivit jätteaktiva. Och tack vare WIGO så har de fått möjligheter att träffas och utbyta erfarenheter och diskutera strategier. Och identifiera också vilka är de värsta problemen är. Och sen lägga upp förhandlingsstrategier. Och de har också fått utbildning, hjälp med utbildning, så att de kan förhandla både på lokal och nationell nivå. Och det som är jätteviktigt är att de också får möjlighet att diskutera med beslutsfattarna på lokal nivå och på nationell nivå. För att mycket av problemen, för speciellt i utvecklingsländer, är att den bristande infrastrukturen som gör att det är jättesvårt för de här arbetstagarna att verkligen klara sig. Många gånger så, det har ni säkert hört också, hur fattiga människor skövlas ut från städernas kärnor ut i förorterna långt ut. Och där de alltså inte har möjlighet till någon transport, de har inte tillgång till vatten, avlopp och elektricitet. Och sånt som är alltså grundläggande för att de överhuvudtaget ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Så det här stadsplanering är någonting som är jätteviktigt också, att man får in ett ord i lagen. Och som Anita sa, organisering, alltså det är de grundläggande sakerna. Just att lyssna till vad problemen är och ta upp liksom, och hjälpa organisationerna och medlemmarna att föra sin egen talan. För det är också jätteviktigt att de kan tala för sig själva och att det inte alltid andra som talar och deras stämma.
Nej, och på det globala, Malin beskriver i Sverige i vardag för väldigt många arbetare världen över, och särskilt många kvinnor. Och det är otroligt svårt att organisera en hemarbetare jämfört med någon som är i en struktur. Och det är ju ändå det vanliga i de flesta utvecklingsländer i informell sektor, 88 över 90% av arbetskraften. Så vi jobbar ju intensivt med att försöka hitta nya sätt att organisera i informell sektor. Och en av de bästa är SEBA, som jag varit inne på innan. Vi jobbar till exempel från LO-sidan med ett projekt i en rad afrikanska länder. Med helt vanlig studiecirkelmetodologi så försöker vi lära ut om hur man organiserar sig fackligt. Och det är idag ungefär 80 000 personer varje år som går en studiecirkel hur man ska organisera sig. 14 länder som vi samarbetar med, och nere i Kenya och Rwanda, och träffar något av dem i höstas. Den andra mer övergripande är ju ett initiativ som vår statsminister har tagit, Global Deal, som är ett sätt att tillsammans med de stora företagen bevaka varje del. Vi kallar för value change, eller att man följer produkten bakåt hela vägen till den här enskilde, ofta hemarbetande, som har dåliga arbetsvillkor. Och tecknar vi globala ramavtal med de företagen, och vi lägger faktiskt det på företagen att vara de som granskar. Och Kambodja för styrt ett år sedan, och där har man haft i textilindustrin rätt mycket strejker och tyvärr också dödsskjutning av 5 arbetare för 2 år sedan. Där jobbar vi tillsammans med H&M för att gå ut och verkligen besöka varje arbetsplats och varje ställe man köper saker från. De har idag 9 stycken observatörer från H&M i Kambodja som jag besöker på 6:e månad. Men till syvende och sist så är det ju att bygga de här företagen starkare, så att de, och att de vet att H&M slutar köpa produkter av dem om de använder barnarbetare eller driver usla villkor för hemarbetare. Men det är väldigt, väldigt, väldigt svårt. Och jag tror att Och i det här Global Deal så är det ju nu diskussion om ILO och eller möjligen både Octom och OECD ska ta på sig ansvar för att sätta upp nya standard för hur man ska bete sig mot varje individ anställd och företag. Så jag tror Malins forskning där kommer att ge oss bra argument för hur utbrett och omfattande det har varit. Och det är ju en utveckling vi såg i Sverige under 1900-talet, det är ju en utveckling som många länder står inför idag. Och till syvende och sist så är vi ganska glada över att vi har organiserat mycket av det hemarbetet, industriarbetet på industrier. Sen är ju teknisk utveckling så att multiklar skulle vara utkonkurrerad. Ingen limmat ens i Saskia längre, men för många jobb har ju försvunnit också. Men att vi har fått en organisering av det är väldigt bra. För det är kommunalt ut med till exempel de som jobbar till exempel med som personlig assistent. Det är de som kanske har de sämsta arbetsvillkoren på svenska arbetsmarknaden. Trots att de då jobbar stenhårt för kommunalt för att göra någonting åt det. Men till exempel har de 2 veckors uppsägningstid. Kortast av alla avtal. Därför att det är dålig organisering och en ny sektor som vi ännu inte har lyckats fixa. Men det är ett vardagsarbete.
Men när jag lyssnar på er så här så tänker jag, alltså hushållsnära tjänster, det är någonting som vi kanske omkring 1950-60-talet trodde att det var passé i Sverige. Och vi vet egentligen ganska lite om, skulle jag säga, hur det såg ut på 70-talet. Liksom. Alltså, vi är ju duktiga på att lyfta fram vad välfärdsstaten har åstadkommit under den här tiden. Men sen finns ju de här berättelserna. Kommer ni ihåg att det var något över 90 år gammalt hembiträde som bodde i någon våning med sin arbetsgivare i Stockholm som i alla fall när jag flyttade till Sverige så cirkulerade hon i media i början på 90-talet. Alltså någonstans har det ju också funnits kvar. Och nu så ser vi liksom att det ökar. Vad är det? 20 miljoner det har ökat inom liksom väldigt kort tid globalt med hushållsarbetare, alltså antalet. Så att det är ju inte bara i Sverige utan det är globalt som det ökar. Och då funderar jag givetvis på alltså hemindustriarbete. Det här som du säger, Daniel, alltså att det här arbetet blir mera gränslöst. Jag har hört många exempel ifrån Norge där när man jobbar inom IT-branschen, man säljer sin semester till sin arbetsgivare och är liksom ständigt uppkopplad på fjället med sin dator. Det finns liksom, ja, så det finns, det är liksom på väg tillbaka. Så vi har en flexibilisering på arbetsmarknaden, vi har ett ökande prekarisering. Kan vi räkna med att det blir mera hemindustriarbete också? Jag tänker på de här, alltså du säger att det inte finns produktioner, jag har väldigt lite, men jag tänker på ett exempel som jag fick höra från Karin Pape som var det i Rumänien hon organiserade,
Bulgarien,
där man till exempel inom hemindustrin limmar de här papperskassar som man får i fina affärer när man handlar. Jag antar att det är sånt som liksom också kostar och skickar ganska bra ändå att producera delvis i Europa. Är det här någonting vi kommer att uppleva? Ser vi en ökning? Kan vi säga någonting om det överhuvudtaget? Utifrån det underlaget vi har idag. Vad kommer det hända med liksom ökade antal flyktingar som liksom snabbt ska sättas i arbete? Jag ser precis hur det där kan liksom, poppa upp. Hur ser ni på det?
Alltså, det pågår ju en väldigt diskussion om det här som nu Stefan sa, enkla jobb. Och vi tycker ju inte att det finns så mycket enkla jobb. Och nu försöker man ju skapa vissa då, bland annat inom handeln, att det kommer tillbaka att det är någon som står och ska packa kassar. Inom vårat område så vill man ju plocka isär våra tjänster som vi säger för att plocka bort vissa arbetsuppgifter som anses som enkla men som vi ser som en helhet i yrket. Så att den här diskussionen kommer att komma och det gäller att vi liksom är med i den diskussionen. För nu gäller det att vi får kvalitet på det här och inte bara kvantitet utan det måste bli bra utav det som kommer att göras. Så där har de fackliga organisationerna en jätteuppgift nu framåt att vara med och se till att det blir bra det här man kommer att göra.
Daniel?
Ja, jag kommer bara prata utifrån tjänstemannaperspektivet då. Det där jag känner mig trygg att prata om i alla fall. Annars blir det så mycket gissningar. Om man tittar på just det här med det gränsarbetet och att tjänstemän med arbete hem så tror jag inte att vi kommer se någon större ökning av det framöver. Jag tror att vi redan sett den ökningen och de ökningarna vi ser framöver de kommer vara marginella. Utan, ja, det är en verklighet vi har. Ungefär hälften av våra medlemmar de har någon form av gränslöshet i sitt arbete. Och jag tror inte det kommer öka, jag tror inte det kommer minska. Däremot så tror jag att det kommer bli bättre på att reglera det. Det tror jag verkligen. För att vi jobbar väldigt mycket med att hitta arbetssätt. Och vi jobbar också väldigt mycket med att få in deras arbete i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna. Vi får väldigt mycket draghjälp med de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket. Så jag tycker det är väldigt viktigt att man tittar också på de positiva bitarna. Det som däremot jag tror kommer öka om man tittar på villkor för arbete och lönearbete som berör framförallt den privata delen på den här arbetsmarknaden, det är ju crowdwork och digitaliseringen och arbetet som utförs genom plattformar allt mer där man utför mikrouppdrag, vad man ska säga, eller det man kallar för en gig-ekonomi. Man går in och gör någonting. Man är väldigt, väldigt, väldigt hårt konkurrensutsatt genom att ens arbete standardiseras och ska passas in i en plattform eller en app och beställas av en anonym köpare. Det finns inget arbetsgivaransvar. Det är ingen som vill ta åt sig att vara arbetsgivare. Varken plattformen, så kanske de som leder och fördelar arbetet både genom att de standardiserar arbetet och ser hur det ska utföras och fördelar det genom då sin plattform. Eller den som köper arbetet. Eller den som utför arbetet som kanske egentligen ska vara egenföretagare. Så att där ser jag väl att vi ser en åtgång till mer hemarbete. Att vi kommer få en grupp som blir väldigt beroende av hemarbete och där vi kommer ha jättesvårt att organisera de här, därför att det finns ingen tydlig bas att organisera och det finns ingen tydlig arbetsgivare. Men vi försöker hitta metoder där också i alla fall. Jag tror att det är bra att vi försöker hitta metoder så fort som möjligt för att det här kommer växa rätt snabbt, tror jag. Och då är det bättre att man inte är reaktiv utan faktiskt tar initiativ.
Enligt de uppgifter som Viva har så är det ju en ökande, ständigt ökande antal av hemarbete. Och vi ser också bara inom IUL, alltså vår organisation, livs- och lant- och hotell- och restaurang. Ja, hotell- och restaurang kan ju inte ge sig så mycket arbete. Faktum är faktiskt att det finns rätt mycket cateringarbete som utförs i hemmen också, och mer och mer. Men många av de här transnationella företagen har ju delat upp arbetsuppgifterna så enormt i core och non-core. Och non-core, det kan vara alltså bara att en förpackning av skorpor, alltså när den har lämnat linjen så är det inte längre core, utan då är det non-core. Och den här uppdelningen i arbetsuppgifter gör att det också blir mer och mer utläggning och underleverantör. Men det som du sa om arbetet med OECD och att det med ansvaret utav arbetsgivarna, konventionen innehåller ju allt detta. Och bland annat om mellanhändernas och underleverantörernas gemensamma ansvar tillsammans med den ursprungliga arbetsgivaren. Och det är jätteviktigt, liksom, det här är en kärnpunkt i konventionen. För att ett av de absolut största problemen för arbetstagarna är ju, för hemarbetarna är ju bristen på kontroll över sitt eget arbete, att de inte vet när de får arbete och hur mycket de får arbete, och mellanhänderna exploaterar dem enormt mycket, de kan ge dem jättedåliga produkter och sen så får de avdrag när de lämnar tillbaka de färdiggjorda produkterna, så får de förlorar faktiskt på det arbete de har gjort, alltså, för de får mindre betalt än vad de har arbete, än det arbete de har utfört. Så det är väldigt mycket jobb som måste göras för att verkligen förbättra kontrollen utav mellanhänder, underleverantörer och hela kedjan upp till Hennes och Maurits och alla andra soföretag.
Ja, det vill jag också kommentera det du visar. För att i de här intervjuerna så är det en av de sakerna som väldigt många kvinnor kommer tillbaka till. Problemet med ackorden, med att förhandla ackord. Typiskt sånt som faktiskt verkligen skulle kunna hjälpa till med, men som de inte får hjälp med. Men också det att ett problem är när de kommer då tillbaka med sina varor, då säger arbetsgivaren, nej men du, den här summan är sned, så du får inte, får inte det ackordet som vi förhandlade i början. Och det är ett jättestort problem för de här kvinnorna. Och sen vill jag gärna då också säga något om hur det ökar eller minskar. För om man kollar över 1900-talet, just med hemindustrin i någon form av aggregerad perspektiv, så det är också så att det inte bara så att det är de absolut fattigaste länderna eller så där hemindustrin växer, utan det sker, det finns en parallell ökning även i medelklassländer. För där, om det då kombineras med ett, en syn på könarbete där kvinnor ska utföra det obetalda omsorgsarbetet, då ser man ju snarare att hemindustrin väldigt tydligt ökar med i större utsträckning som man kan leva på en manlig industriarbetarlön, desto fler kvinnor går hem och är också helt hemmafruar. Och parallellt i Sverige så sker det liksom, det är som en, nästan som ett 1-1 förhållande med hemindustrin, så hur många som registrerar sig som just då som hemmafruar och hemindustriarbetare, att ja, den ökningen sker helt enkelt så länge man inte bygger ut offentlig barnomsorg. Och då är det ju inte bara ett superfattigt land, utan det handlar snarare om man ser en reallöneökning, och då ökar också hemindustrin i de här medelinkomstländerna. Till exempel gjorde vi ett projekt i Malaysia, och där är det jättetydligt att det verkligen är så att mer och mer av produktion går ut i hemmen, och fler familjer kan, ja, kan inte riktigt leva på en lön då, men man kan nästan leva på en lön. Och då, eftersom det inte finns någon offentlig barnomsorg, då jobbar kvinnor i hemmet.
Ja, och dessutom så i många länder så har kvinnor inte, kan de inte jobba tillsammans med män. De har inte rätt, alltså, om det är kulturella eller sociala eller religiösa skäl. Så, till exempel i Pakistan är det väldigt ovanligt att se kvinnliga industriarbetare, för de får inte jobba tillsammans med män helt enkelt. Och i Indien så har ju också nej, men Indien så har ju kvinnorna bildat sin egen organisation, för de hade svårt att också att få jobb, alltså inom den formella ekonomin. Så det är en av anledningarna till att det enda sättet för många kvinnor att överhuvudtaget förvärvsarbeta och få en inkomst till familjen.
Så det jag hörde är att det finns ju liksom både vissa fördelar, just den här kombinationen av liksom sköta sitt familjeliv, kunna vara skyddat på ett sätt, och samtidigt så finns det också den här enorma utsattheten för vissa arbetare, som till exempel de som jobbar inom hushållsnära tjänster, som då, som vi nu inte har pratat så mycket om. Alltså det du tog upp, Daniel, ett av problemen är arbetstid som kan liksom bara, ja, den går inte att reglera. Och som det här exemplet som jag hade, man säljer sin semester. Det andra är ju att man är väldigt isolerad och utsatt ensam med sin arbetsgivare, som till exempel hushållsanställd. Där finns ju många problem med sexuella trakasserier och så vidare, som ju redan i sig är svårt att liksom överhuvudtaget prata om, beroende på var vi är någonstans. Men där det ju också skulle behövas liksom, ja, faktiskt stöd helt enkelt. Och så har vi en arbetsmiljö som vi inte har pratat så mycket om. Alltså, när jag jobbar hemma så har jag inte ett höj- och sänkbart skrivbord, såklart. Och jag håller inte på med mindfulness och allt sånt här. Nu raljerar jag lite, men förstår ni vad jag menar? Det här har ju varit ett av argumenten varför man inte ska kunna organisera hushållsanställda. För att, ska vi skicka hem någon till folk? Ska vi skicka hem arbetsplatsinspektörer, var ju argumentation i många länder, i Brasilien på 30-talet. Det kan vi inte göra, vi kan inte skicka, det är ju ingen riktig arbetsplats. Alltså, men hur kan man hantera det idag? För att det är ju fortfarande väldigt svårt att säga att vi skickar hem någon.
Ja, jag vill prata direkt med det, för jag tycker att det är jätteviktigt att prata om det, just för att det är inte den typen, det är inte där som de stora problemen ligger när det handlar om arbetsmiljön. Det är jätteofta som jag får, vi kallar ju våra skyddsombud för arbetsmiljöombud i unionen. Det är flera andra fackförbund som gör det också, men jag träffar ofta arbetsmiljöombud och pratar med just det med distansarbete. Och de vill ju gärna gå hem och göra en skyddsrond hos den här personen. Det tror jag inte att de medlemmar är särskilt intresserade av. Det är också ett argument från chefer. Klart att man inte ska ha distansarbete, vilket många gånger ses som attraktivt också. Och som är en attraktiv möjlighet att för sitt arbetsliv. Men det är liksom inte, det är inte problemet med höj- och sänkbara skrivbord. Det är inte att man går in och slår huvudet i någonting när man är hemma. Och det är inte där vi ska lägga fokuset heller för arbetsmiljöarbetet. Utan det viktiga är att man ser till att titta på belastningen. Att man räknar in den belastningen och låter den ingå i arbetsmiljöarbetet också. Det behöver inte vara minut för minut, det är inte det som är det viktiga, utan det viktiga är att man åtminstone tänker till kring det. Att man återkopplar, att man är tydlig i vad det är som förväntas. Att man utvecklar ledarskap, låter lite löjligt att säga utvecklat ledarskap hela tiden. Men att man på något sätt uppdaterar arbetsmiljöarbetet, och det finns bra sätt att arbeta med det här. Och jag skulle återigen vilja knyta an till det här att prata om innan med den här nya föreskriften från Arbetsmiljöverket om organisatorisk och social arbetsmiljö. Det hela den bygger ju på någonting som inte syns, men som väldigt, väldigt mycket känns. Alla känner av den psykosociala arbetsmiljön. Det är bara att man kan inte peka på den. Däremot kan alla vara med och beskriva den. Så det handlar ju bara om hur vi upptäcker den här. Det finns bra utarbetade enkätverktyg. Man kan använda sig av arbetsplatsträffar. Man kan använda sig av medarbetarsamtal. Det viktiga är bara att man gör det systematiskt. Och att man låter ingå i arbetsmiljöarbetet. Men det är klart att man kan inte komma och mäta med en tumstock och se hur det ser ut. Men det finns bra metoder och jag tycker man kan få in tillräckligt mycket information för att man ska kunna ta ett arbetsgivaransvar. Det tycker jag gäller oavsett om det handlar om arbete i annans hem eller arbete i eget hem. Så handlar det om att man på något sätt ska visa att den här delen av arbetet också är en del av arbetsmiljön. Så nya föreskrifterna är jättebra, tycker jag.
Nej, det får aldrig en dag som kommer livet någon välkomna stämpelklockan. Jag har jobbat som industriarbetare och det var det mest vanliga vi hade. Men idag kan jag tycka att det var ganska trevligt att man stämplar ut från jobbet 16.06 och sen behöver man inte tänka på att man kommer dit nästa dag. Det som du beskriver bland tjänstemän är tyvärr den tekniska utvecklingen tvärtom bland arbetare som jobbar i hem. Min mamma jobbar i hemtjänsten i många år och hade tilldelat sig ett antal gamlingar i Kosta som behövde hjälp och stöd med hemmet, och det var kanske inte så här riktigt vad exakt de gjorde. De blev ju mer som polare och jag tyckte de kom hem ganska ofta till oss också och fikade och blev en del av familjen, alla de här som mamma handlade om. Idag när man träffar de som jobbar i hemtjänsten så har den tekniska utvecklingen gjort att de har extremt koll på varje moment de gör sitt arbete. Där utvecklingen precis tvärtom. De har till och med så här streckkoden som den enskilde ska dra, att hur många minuter är på toaletten, hur långt är i kylskåpet, när de gör olika delar av den här tjänsten. Och sen ofta får man inte ens betalt för restiden för att cykla till nästa ställe. Så de har fått en förfärlig arbetsmiljö och upplever en massa stress helt i onödan. Bara för att de har organiserat och de har fått ny teknik. Så att det här är verkligen utvecklingen åt alla håll. Sen har man ju hört bland tjänsterna då att det här är ju flera globala. Jag vet inte om det här är fortfarande stämmer, men det var egentligen ett beslut som togs på Volkswagen för några år sedan att stänga av alla Twitter- och e-mailflöden efter en viss tid på kvällen, just därför att de gick in i väggen. De jobbar och hjärnan använder så stor övning att de inte orkade, så de blir utslitna. Och det är klart att det är en typ av arbetsmiljöproblem, finns ju säkert också i den moderna arbetslivet som måste räkna in. Men allting bygger på organisering, att man får koll på det och sen att man gör det så på det sätt som är bäst att organisera, så att man får störst egenmakt över arbetet, även om det är hemma.
Vi vill prata lite om personlig assistans. Och det är ju samma sak där, att det finns de stora seriösa företagen, men vi har ju också mycket oseriöst, vet man håller på att titta på ekonomisk brottslighet. Och det är ju så att våra medlemmars arbetsmiljö är någon annans hem, så att säga. Man kan inte styra och ställa över det, utan de ska ju vara förlängda armen, så att säga, handen för dem. När det gäller hushållsnära tjänster eller hemservicetjänsterna, så är det ju så här att de flesta på de större företagen som finns, så är det ju så att man säljer egentligen bara hemservice. För det finns ju de företag som också säljer hemtjänstbitar. För många äldre så börjar det med att man tar en hjälp med städning så att säga. Att man köper den tjänsten. Och då har man lärt att känna den, för man har ofta samma person som kommer hem till mig. Och då är det företag som har utökat det för att de får frågan. Jag vill att Asta ska komma också och hjälpa mig när behovet, alltså biståndet, börjar komma upp. Det som är, när det gäller bara det, hemservice, så är det ofta så att det är ingen hemma när man är på arbetet. Men man vet aldrig vad man möter när man öppnar dörren, så att säga. Och därför vet jag att de företagen gör alltid ett hembesök hos kunderna innan för att diskutera liksom, arbetsmiljömässigt. De använder sina egna medel, de fraktar oftast med dem. Medan man på andra företag inte gör besök, och det är sexuella trakasserier både från arbetsgivare och från kunder. Det finns de som har alkoholproblem. Det finns djur som kan vara farliga, både ormar och hundar som anfaller. Så det är liksom en väldig skillnad på, inom den här branschen. Och de som är anställda av de här liksom seriösa större företag, de är väldigt stolta över sitt yrke. Och för ett antal år sedan så fick vi pengar tillbaka. Jag vet inte om det var på någon försäkring eller någon pension här via LO. Så vi har tillsammans med KFH, alltså arbetsgivarorganisationen på den sidan, riktat oss just mot hemserviceföretagen. Och vi har jobbat med att försöka få, för de här, många av de här har ju också jobbat 10-15 år. Alltså innan RUT-avdraget kom. Så det är inte så att det bara är ett genomgångsyrke, utan man blir oftast kvar. En del kombinerar med att vara konstnär och jobba lite mindre. Men alltså, det en del säger, det är ju att de känner sig övervakade. Det är också en här. Ni vet ju att i vården så är det barn som har satt upp kameror och så här. Och så känner man ibland också att det är hemma. Så man vet liksom aldrig riktigt vad som händer. Men de största problemen för de här, det är ju raster. De får ofta sitta i busskuren och äta. För det är så, alltså arbetsgivaren tänker inte, alltså det här står i avtalet att det är restid mellan kunderna. Men arbetsgivaren ska ju tjäna pengar, och då lägger man det så tajt. Så det här är en av de där största frågorna, det är liksom rasterna. Och de har väldigt låg sysselsättningsgrad. Det började öka lite. Men man är så rädd att kunderna ska bli sjuka och säga ifrån sig. Och då står man med liksom en så. Men det är väl det som är det största problemet. Det är alltså arbetstiden och rasterna. Men här i Stockholm då, med de här KFO-pengarna, så vände vi oss tillsammans med KFO till Hemfrid bland annat. Och diskutera om vi skulle kunna ge någon form av kompetensutveckling. Och det var väl lite skeptiskt till hur det liksom skulle fungera, och vi har gått in och bidragit med pengar och sådär. Och nu helt plötsligt så är det 75 personer som anmäler sig för att få ett yrkesbevis. Så att det är jättesug, för då kommer man få ett papper på min yrkeskunskap. Och på det viset kanske det blir lite större rörlighet på marknaden, så att säga. För att oftast blir man ju kanske lite inlåst här också.
Mm. Har du en sista kommentar, sen kanske vi ska runda av.
Du nämnde det här med att papper på yrkeskunskap, så kommer jag att tänka på vad Seva igen har uppnått. De har lyckats få till stånd identitetskort för sina medlemmar, som ger dem, för det är väldigt viktigt för kvinnor att ha identitetskort. Många finns inte överhuvudtaget registrerade, de finns bara under sin mans namn eller sin sonsnamn eller så vidare. Så de har ingen egen identitet, men de får också genom det här identitetskortet tillgång till sociala förmåner, till hälsovård, barnomsorg och så vidare. Så det är ett enormt framsteg. Och jag vill just säga just det här med att förhandla. Många tror att man inte kan förhandla för industriarbetare. Men det finns tusentals exempel på att det går. Och att de har lyckats fördubbla sina löner när de har gått samman och förhandlat. Och inte bara löner, utan också andra villkor. Och arbetsmiljön är ett jätteproblem. Det är Daniel sa om i distansarbete. Det gäller också för industriellt hemarbete. De får enorma beting. Och ibland så måste de till och med ta till hjälp från barnen. Och det är också en jätteviktig grej i den här konventionen, att man ska, man måste höja lönerna så att man eliminerar barnarbete. Det är jätteviktigt.
Så, för att sammanfatta det. Det är synliggöra, erkänna, organisera. Är det så? Och sen den där ILO-konventionen att se till.
Mm. Att den kommer upp på bordet och att Sverige,
och att Sverige också.
Sverige också ratificerar den. Jättestort tack till er alla för att ni stod här framme, för er för att ni lyssnade. Nu fick ni inte ställa några frågor. Är det någon som har en fråga?
På den armbågen.
Nej, men då. Jättestort tack. Jätteroligt att ha det.